Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Är det något jag säger till mina patienter så är det så här, be och få 2 timmars oavbruten hudmottryck. Man kan väga och mäta och göra allting med barnet på BB-rummet. Man måste inte göra det där då, utan låt barnet gå igenom de här 9 stegen. Amma på minsta signal. Låt barnet komma till bröstet hela tiden. Så fattar hypofysen att okej, vi ska sätta igång och producera mjölk. Och att barnet fattar att så här, ja, det är så jag ska göra. Men det finns också en stund precis där. När barnet har kommit ut, kommit upp på mammas bröst, och så man som barnmor ska absolut hålla koll på blödning och liksom alla riskfaktorer och så. Men man bara backar. Och så börjar föräldrarna så prata med varandra. Och så. Den stunden är... Jag ryser nu. Snälla, våga lita på dig själv. Titta på barnet. Du och din partner kommer veta och känna det här barnet bäst av alla. Det här kan ni. Alltså jag vet att ni blir de bästa föräldrarna för er par.
Det här är härligt. Karin är tillbaka. Barnmorskan Karin är tillbaka.
Oh ja.
Jag har fått flera som har sagt så här, när kommer avsnitten efter förlossningen?
Mm.
För det var väldigt superuppskattat. Det här.
Det är också väldigt klokt, för att det är ju där jag tror att vården brister som allra mest. Det är ju efter förlossningen. Där har vi ju, i alla fall vad jag har sett, så har vi undermålig uppföljning hos kvinnor som har fått barn.
Det håller jag med om. För det är, om du ställer frågor när du är kvar på BB efter, ja, men då får du ju oftast svar.
Jag tycker liksom inte att det är på BB, utan jag tycker att det är på mödravården. Alltså där jag jobbar. Jag tycker ju att man ska ha en tätare kontakt där man har gått under graviditeten. Och jag tycker att man ska göra mer under graviditeten.
Just det.
För att förbereda sig inför tiden efter.
Mm. För vi avslutade ju i princip att du har fått ut barnet. Och egentligen så var det så att vi fick också en fråga som handlade om att bli klippt under själva förlossningen. För det missade vi att prata om. Och hon undrade varför man blir klippt och vad det finns för- och nackdelar. Och sen hade hon hört ett rykte också här då. Och fick höra att om man blir klippt så kommer man inte spricka nästa gång.
Så det här med klipp eller perineotomi som det heter inom vården. Det är lite olika kulturer på olika kliniker och hos olika personer. Jag och med det jag har läst, alltså i form av studier och vetenskap, är emot klipp. Man ser framför allt, det största man ser med klipp är att man har ett större lidande, alltså större problem med smärtor dagligen eller vid samlag eller liknande år efter man har fött barn. Mm. Om man har blivit klippt. Och svårare läkning och så vidare. Att kroppen är alltid bättre på att läka någonting som har fått brista av sig självt. Än någonting som vi bestämmer var det ska brista.
Vad konstigt.
Ja, fast tänk dig själv om du ramlar på cykeln och får ett skrapsår. Att om det skrapas upp av sig själv, då tvättar du det där. Och sen hittar sårkanterna och bindväven och allt som ska läka. Det hittar liksom naturligt lättare än om du skulle skära dig. Då är det ju väldigt noga med att det här läker
rätt,
exakt,
ja, det är
rakt liksom.
Det är sant.
Så har du ett klipp som är väldigt rakt, då är det, alltså det ska ju sys liksom med en enorm precision för att det där ska läka rätt. Man liksom tvingar ihop det på ett annat sätt.
Just det.
Så för mig är det ganska rimligt att det är så.
Ja. Jag tänkte mer att så här, om man verkligen spricker på det sättet att det blir ett så här jack.
Ja, men även... jag tror också att det är ju, alltså det är ju lättare att sy tycker jag många gånger än en spontan bristning än ett klipp.
Ja, okej.
Okay. Tycker jag. Men nog om det. Eller det jag ska säga. Sen finns det ju också tillfällen där man absolut ska klippa. Och det kan vara om bebisen måste komma fort. Och det är perineum eller huden som håller emot. Man kan nästan, alltså de få gånger som jag har använt saxen. Det är liksom när man känner att det är bara huden kvar. Och hjärtljuden måste återhämta sig nu. Barnet måste ut nu.
Mm.
Då lägger man ett snett klipp. Man ska aldrig klippa rakt. Liksom.
Nej.
Man lägger ett sidoklipp. Och sen så kommer barnet ofta väldigt snabbt efter det.
Mm. Man tänker alltid att man klipper rakt ner. Och det har man hört.
Det ska man inte göra. Det ska man absolut inte göra. Sen finns det vissa studier som menar att man får färre grad 3 och 4 bristningar på klipp. Jag har faktiskt inte läst dem så jag kan inte uttala mig om dem. Men... jag tror alltid, om man tittar på långsiktig hälsa och långsiktig upplevelse av smärta, så är det alltid bättre att ha brustit spontant än att ha blivit klippt. Jag har faktiskt kastat saxen på golvet en gång när en läkare ville ha den.
Nej.
Jo.
Som inte alls var läge.
Nej, men det var en sugklocka. Det var inte på grund av hotande fostrasvis. Alltså det var inte för barnet. Den här läkaren hade liksom som rutin att han klippte vid sugklockor liksom. Och så såg jag att det här, huden ger sig, det här kommer gå hur bra som helst.
Mm.
Och så bad han mig ändå om saxen. Och då låtsades jag tappa den. Kommer.
Nej.
Jo.
Gud,
det gick hur bra som helst. Så kom barnet, inte en bristning dessutom.
Nej.
Det blev faktiskt ingen bristning. Det fanns ingenting att sy. Och så hade hon behövt
klippa sen och sy. Ja. Men det här med då finns ju för- och nackdelar. Alltså om man är bra på att se när det verkligen kan behövas så kan du undvika andra.
Mm. Det pågår en studie just nu på Danderyds sjukhus i Stockholm om klipp.
Ja.
Vid sugklockor framförallt. Och den verkar väldigt bra. De verkar ha mycket på fötterna inför den. Så att vi får se.
Spännande. Mm. Och så, det här, podden heter ju Baby Cats och nu är barnen här uppe och de skriker och de har badat och mamma är inte där, så då blir det ju liksom.
Men gud, hör du dem?
Mamma alltså? Jolan, ja, jag hör dem. Men det är så här inbyggt ju.
Du hör dem inom dig.
Jag hör dem
för
inom
de hörs mig. Inte här.
Nej, okej, vad bra. Men det här med det här frågan om att om man är klippt så kommer det inte spricka nästa gång.
Det stämmer
gång.
Inte.
Nej.
Det stämmer inte.
Nej. Men det vi ska göra nu i den här podden, det är att egentligen reda ut först de första 2 timmarna efter förlossningen för bebisen.
Mm.
Och sen första dygnet för mamman.
Mm.
Sen kommer vi komma till när du är på dag 3 typ, och har blivit utskriven.
Jag har väl lite tagit upp första 2 timmarna. Mm. Och sen dag 1-3. Och sen första veckan. Och sen första året.
Ja.
Typ.
Ja.
Eller?
Exakt. Så det är grunderna. Och det här, vi kommer väl märka det. Så, oj, oj, oj. Mm. Man kan prata hur länge som helst. Och djupare i allt.
Jag tänker att vi tar det väldigt generellt. Mm. Och sen som vanligt har man frågor om mer specifika saker så... får vi höra om det.
Ja, och vi har också tänkt att så här, amning är ett väldigt stort ämne.
Exakt.
Så vi kommer täcka in det grundliga där också. Mm. Och så märker vi att så här, men shit, vi kommer behöva ta ett helt avsnitt om det. För att det finns sån, det är så mycket frågor. Då får vi väl hitta tid för det.
Vi vill göra det, precis. Mm.
Men okej, för att det som händer när man pratar om det här. Det man får ju liksom, jag får så mycket flashbacks.
Mm.
Och du har nu fått ut din bebis och din moderkaka.
Mm. Det man ska säga från att barnet är fött, då det är ju lite olika rutiner på olika kliniker, men man säger väl att ungefär 2 timmar är man kvar inne på det rummet där man har fött barn liksom. Och det är ju först och främst för den här oavbrutna huden. Nu förutsätter vi att allt är som det ska liksom. Vi kan ta komplikationer också, men vi säger barnet är fött, alla mår bra liksom. Då kommer barnet upp på mammans bröst och där ser vi ju om man, alltså för anknytning och amning och syresättning och sockernivåer och alltihopa. Hud mot hud.
Mm.
Första 2 timmarna hos mamma oavbruten hud mot hud första 2 timmarna hos mamma. Sen är det lika mycket hos mamma och partner, absolut. Men första 2 timmarna är liksom vigda åt mamman och där det ska ammas, om det ska göra det.
Är det kopplat till amning? Eller är det
absolut,
till?
För då kommer barnet gå igenom vissa, det heter de 9 stegen.
Aha.
Alla barn gör de här. Alla friska, fullgångna barn som är födda utan komplikationer. Låter man dem vara och ligga hos sin mamma så kommer de göra de här 9 stegen.
Det är så sjukt.
Och det är ju, det första är födelseskriket. Nu ska vi se om jag kommer ihåg de här, för jag har faktiskt inte gjort någon research. Det första är, nej men du behöver inte googla. Första är skriket.
Ja.
Att de är födda och skriker ut vattnet och börjar andas och sådär. Och sen kommer de till mammas bröst, då ligger där, tar en liten paus. Kanske somnar till lite, ja men vilar liksom. Mm. Sen börjar de försiktigt röra på huvudet, picka lite kanske. Fingrarna mot munnen, familiarization kallas det steget. Att de börjar så här upptäcka miljön och sådär. Man brukar säga att ett nyfött barn ser ungefär 16 centimeter. Det låter ju väldigt specifikt och så är det ju såklart inte. Men man säger att det är ungefär från bröstet till mammans ögon. Alltså att det är liksom det avståndet som de ser ungefär. Och så börjar de titta, och det är också därför som bröstvårtorna mörknar under graviditeten. Det är för att barnet ska lättare att se dem.
Va?
De kommer ut.
Det är så sjukt.
Men det ser nog många som är gravida, att man får mörkare bröstvårtor. Och det är för att när det kommer ut och det kommer att börja leta där, liksom, då ska de vara lite mer skarpa. Ja, och sen så börjar det liksom slicka på fingrarna, alltså göra de här rotingreflexerna som signalerar att den letar efter mat eller bröstet. Det är samma tecken som barnet gör sen när det visar på hunger. Men picka med huvudet, suger på fingrarna liksom, börjar leta, vrida på huvudet och sådär. Och sen har en liten paus till, och så går det här liksom framåt, ja men pendlar lite mellan aktivitet och vila.
Mm.
Och sen, det här låter ju helt galet om man inte har sett det, men sen kryper faktiskt barnet till bröstet. Om man inte där, man får ju såklart stötta barnet så att det inte liksom, kan inte hålla upp huvudet och så att det inte ramlar golvet och sådär, men det kommer ta sig till bröstet själv.
Ah.
Och det kommer hålla på och liksom smacka och dona och leta, och ofta ser man att de tar handen först vid munnen och sen mot bröstvårtan, tillbaka till munnen, mot bröstet, som att de liksom mäter avståndet själva.
Det här är ju sjukt.
Nej, men det är inte sjukt. Det är helt naturligt och så friskt och så vackert.
Ah.
Och det är ju därför som man liksom, är det något jag säger till mina patienter, så är det så här, be och få 2 timmars oavbruten hud mot hud. Man kan väga och mäta och göra allting med barnet på BB-rummet. Man måste inte göra det där då, utan låt barnet gå igenom de här 9 stegen. Men sen i alla fall så börjar barnet suga och tar bröstet och kommer. Och det kan suga några tag, det kan suga 20 minuter. Alltså det är jätteolika. Och sen kommer det släppa bröstet och sen kommer det somna. Då är de här 9 stegen klara. Nej. Men det här ska ske helt och hållet på barnets villkor och på barnets. Det ska inte, vi ska inte hålla på att lägga till. Och
nej, det ska inte vara så.
Hjälpa till mamning hinner vi göra sen.
Ja, ja, exakt.
Bara låt mammans instinkter och barnens instinkter vara i sitt samspel där. Mm. Ingen behöver komma dit och säga grattis eller stoppa bröstvårtan längre in i munnen eller någonting. Nej. Utan bara låt det där ske.
Fan vad fint. Mm. Man blir lite rörd faktiskt när man tänker på det.
Mm.
Och, för jag kan verkligen, med Pixel minns jag allt exakt. För då hade jag inte gått igenom liksom, 24 timmar förlossning. Mm. Och då var det verkligen så. Det var ju kejsarsnitt och hon kom upp direkt.
Mm.
Och hon, det hon först gjorde, det var verkligen som jag minns. Att hon, alltså så här, första minuterna, då var det verkligen som att hon mer drogs, kröp upp i mitt ansikte.
Hon letade ju där uppe också.
Ja, och sen hittade hon ju, sen låg hon snutta i, ja men typ 2 timmar.
Och det här tror jag är jätteviktigt när man har planerat snitt eller om det blir akut snitt eller så, att man i mångt och mycket försöker behålla den här oavbrutna kontakten. Att man så här, ja men gärna att man behöver liksom inte ge K-vitamin och ID-band, alltså där ska vi ta sen med alla de här rutinerna. Det behöver man inte gå ut i barnbordet och göra. Om barnet mår bra. Det kan man göra hos mamman. Och mamman och partnern och barnet kan vara med på uppvaket allihopa. Så att barnet får ligga hos mamman liksom hela tiden.
Mm.
Men det är oerhört fint. Och jag har ju ett av mina absolut. Med att jobba på förlossning. Det är ju såklart liksom. Barnets födelse är ju magiskt liksom. Men det finns också en stund precis där. När barnet har kommit ut. Kommit upp på mammans bröst. Och så man som barnmor ska absolut hålla koll på blödning. Och liksom alla riskfaktorer och så. Men man bara backar. Och så är alla andra helt tysta. Och så börjar föräldrarna så prata med varandra. Och så. Oh, gud, alltså, den stunden är... Jag får ju rysa nu. Om de inte vet vilket kön det är så börjar de säga, vad är innan de liksom, det tar ett tag då innan man börjar fundera på vad var. Nej, det är så.
Jag blir också rörd.
Det ska vara tyst och lugn och ro och de ska få göra det själva. Liksom. Mm.
Det är också så här, det kan man inte tröttna på.
Nej.
Alltså, så jag tänker som att jobba som det.
Nej,
att det se de där stunderna som kommer vara unika för alla, även om man gått igenom en jättetuff förlossning, så kommer det ändå vara så här, du sitter där och tittar på ditt barn, alltså en sjuk, alltså
jag vet. Alltså, den är, alltså att kunna ha och verkligen vara närvarande i den situationen.
Mm.
Och den, alltså stunden liksom är
så meditativ.
Ja, det är jävligt. Ja.
Och sen när de, för då är det ju väldigt så här, då är ju målet, men samtidigt som det händer, då kanske det blir ihopsydd eller?
Jo, men och då tycker jag att så här, då brukar jag som barnmorska backa och låta dem liksom fatta att barnet är här i fred liksom. Och sen måste man ju som barnmorska hålla lite koll på blödning. Moderkakan har inte släppt än. Det tar 30 minuter ungefär, eller inom 30 minuter ska den komma liksom. Så den måste jag ta hand om och så här, känna på livmodern så att den drar ihop sig. Jätteobehagligt.
Ja.
Men ha det här i åtanke att varje gång barnmorskorna eller undersköterskorna kommer in och klämmer dig på magen efter att ha fått barn så är det för att du inte ska få en stor blödning.
Ah.
Och det är den absolut vanligaste anledningen till stora blödningar. Det är att livmodern inte drar ihop sig.
Just
så att den här sårytan från moderkakan bara står och blöder.
Ah.
Livmodern ska dra ihop sig så att den sår, så att det slutar blöda där. Liksom.
Ja.
Och det är så viktigt att man palperar utrus, att man känner på livmodern. Förlåt. Alltså, en gång i kvarten första två timmarna.
Ja.
Absolut.
Men man får typ 10 minuter i början.
Ja,
är det man brukar få? Innan man liksom.
Absolut, att allt är fint. Och sen kommer moderkakan och så håller man koll på blödningen. Tittar att allt är lugn och ro. Och sen så brukar jag alltid fråga. Är det okej att jag syr och tittar på brist, eller inspekterar bristning under tiden? Och då har det varit där så här lugnt i början. Då brukar man ha landat lite och säga, ja men det är okej. Och sen ska man ju vara väldigt välbedövad. Det är det absolut viktigaste innan man tittar på någon bristning. Att mamman har massvis med bedövning.
Ah.
Alltså det får inte göra ont. För då kommer jag backa som barnmorska och inte göra någon bra diagnostik. Och det är jätteviktigt.
Mm.
Och där har man ju inga verkar att ta hänsyn till längre. Som man kan påverka. Exakt. Så att det är bara att PDB. Alltså en pudendusblockad tycker jag är en jättebra bedövning.
Ja.
Inför
diagnostik. Då tar de direkt på, alltså, på vid platserna där du kan behöva sy då?
Ja, nej. PDB bedöver man ju hela bäckenbotten med.
Ah.
Så att den kan man lägga. Det finns både yttre och inre. Men oftast, jag brukar lägga inre. Men ja. Man bedövar nervplexat vid spinetaggarna. Så att hela bäckenbotten.
För jag fick dem.
Mm.
Tror
och sen kan man även lokalbedöva. Ja, det är lite ont att få, lite obehagligt att få. Men den är väldigt bra.
Men jag kommer ihåg att det kände ingenting.
Nej, men då kan man slappna av och det är lättare. Liksom. Men sen kan man också få spraybedövning lokalt så att det inte ska svida. Och man kan få infiltration, heter det, där man bara bedövar området där man ska sy. Liksom.
Ja, men det beror något lite mindre. Liksom.
Det beror så på hur det ser ut. Liksom. Men så kommer barnmorskan titta och bedöma. Nu vet jag att många kliniker gör så att det är två barnmorskor som bedömer bristningen tillsammans. Och då får den första då hon som har haft födseln säga att jag bedömer det här som en grad 2 och jag tänker att jag ska sy ihop de här med musklerna på det här sättet.
Mm.
Och så får någon annan säga, ja men så hade jag också bedömt det. Och sen så syr en barnmorska och så kommer en andra in och tittar. Så vet jag att många kliniker gör. Och det tror jag är jättebra. Och det tror jag vi lär oss mycket på, att man ser varandra och hur liksom...
Gud ja, någon som har gjort det i jättemånga år och det har säkert fungerat jättebra, men sen kanske det kommer nya.
Men vet du, jag lär mig så mycket av de studenterna som är ute nu, barnmorska studenterna, för sutureringen, det som man lär sig sy nu, deras typ av knutar och styrning, alltså det är ett helt annat sätt än vad jag lärde mig och det är jättekul, så att vi har mycket att lära oss åt båda hållen.
Ja, och det ska man nog tänka på när man är så här, vill du ha med en student och många får så här, gud nej, de kan ingenting.
De kan supermycket. De kan supermycket och även om man är nyutexad barnmorska, då är man väldigt noggrann. Alltså jag tror det där ska man liksom, vetenskapen går framåt även på barnmorskeutbildningen. Så att det ska man inte vara rädd för, utan det tror jag man lägger mer fokus vid nu än vad man gjorde när många gamla rävar gick utbildningen också.
Exakt, för jag känner verkligen när det kom till det, när det kom till själva förlossningen och efteråt, då är det ju bara skönt att ha en extra person som har koll.
Mm.
Sen när man typ har varit hos gynekologen kanske, eller så här, du vet, man har varit hos och skulle göra någon kontroll. Jag kommer ihåg i början när jag var gravid med Pixel.
Mm.
Då hittade de ju det så tidigt, så då trodde de att det var utom kvällshavandeskap. Och då var jag inte helt bekväm med att det kunde vara tre pers när jag var jätteorolig att det inte var. Mm. Då tyckte jag det var lite jobbigt. Men samtidigt gjorde jag det för jag vet att så här, ja, men det behövs liksom. Men där tror jag att man ska försöka, som du säger, så här, de kan jävligt mycket.
Gud, ja. Och sen, jag hade en gång, min handledare hade fått ett brev om var det stod, att hon, den här patienten ville väldigt, eller kvinnan ville väldigt gärna ha student.
Mm-hmm.
För hon hade ju kommit på att om man hade student, då var det en erfaren barnmorska som gick bredvid.
Ah, wow.
Det är ju väldigt klokt. Man har, väldigt det är klokt. Ju ingen student som får gå med en nytexad barnmorska.
Nej, exakt. Smart. Mm. Men för då, när du då blir ihopsydd och...
Och då om det är en sån här grad 1 eller grad 2, alltså en ytlig bristning, så syr man det på rummet under lokalbedömning, en barnmorska som gör det. Och där, är det, där tror jag vi är bättre än läkarna. Mm. Syr på de här, de syr de här ytliga bristningarna. Mm. Är det en djupare bristning, alltså grad 3 eller grad 4, då ska man ner på operation.
Mm.
Det ska vara en doktor som syr, det ska vara blodtomt, det ska vara liksom väl smärtlindrat och sådär.
Mm.
Så då kommer man ju vara ifrån sitt barn under den tiden.
Just det.
Men det kan vänta. Det är bara bra om det liksom får så här. Så länge det inte blöder så kan man absolut vänta med att sy. Det är bara bra att det får svullna av lite grann.
Ja, exakt. Mm,
det är ingen brådska.
Nej, och sen när du som mamma är klar.
Mm.
Och jag tänker på under de här 2 timmarna, då ligger ju bebisen på bröstet. Mm. Men om vi säger så här, okej, de här 2
timmarna. Och då gör ju barnmorskan, alltså första... Inom 30 sekunder ska barnet skrika.
Mm.
Det här gör alla barnmorskor utan att, jag vet inte, de flesta föräldrarna märker nog inte det.
Nej.
Men inom 30 sekunder ska barnet skrika och visa, då har vi 5 parametrar som vi kontrollerar vid 1 minut, 5 minuter och 10 minuters ålder.
Just det.
Det är de som kallas för Apgar-poängen.
Just det.
Där kan man få 0, 1 eller 2 poäng på de här 5 parametrarna, alltså max i 10.
Just det.
Vid 1 minut, 5 minuter och 10 minuters ålder. Och då är det hjärta, att hjärtat slår. Det är retbarhet, att barnet skriker och reagerar.
Mm.
Det är tonus på musklerna, att det inte är slappt utan att det är spänt. Det är andning, att barnet andas ordentligt. Och det är hudfärg.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mm. allra vanligaste är att barn får 9-10-10 apgar. Alltså att man får 9 poäng vid en minuts ålder.
Ja.
För att barn är inte helt rosiga vid en minuts ålder. Så att ofta har man avdrag för färg första minuten. Men det är liksom, det är kontroll, det är de kontrollerna man gör. Sen får även barnet en spruta. Om föräldrarna tycker att det är okej. Som heter K-vitamin.
Just det.
Och den har ibland varit omdiskuterad. Men den ger man därför att om, mot förmodan om barnet någon gång skulle få en inre blödning i samband med förlossningen eller tidigt i livet, så har inte deras mag-tarmkanal börjat producera tillräckligt mycket K-vitamin än.
Mm-hmm.
Och det är jätteviktigt för att blodet ska koagulera. Alltså att blödningar ska stanna.
Okay.
Så att säkert i väldigt många fall ger vi den, i de allra flesta fall så ger vi den helt i onödan. Men de fallen där den behövs,
men det
behövs
väl inget farligt?
Det är inget farligt. Och man kan få den alltså per oss via munnen i droppar, också via BVC och gå och göra det. Liksom. Men man ger den sådär tidigt efter födseln för att barnets adrenalin liksom ska vara lite smärtlindrande för den och sådär.
Just, men får man den här först så tidigt? För jag kommer ihåg att jag fick, får man inte det när man typ ska gå hem här för mig?
Ja, men det kan, till alltså, dig får, eller till barnet?
Barnet.
Att jag du tänker på PKU-provet kanske?
Ja, det var det kanske.
Det måste ha gått 48 timmar.
Just det.
Ja, så var det. Ta det provet.
För jag kommer inte ens ihåg den där andra, tror jag, K-vitaminen.
Man de flesta gör inte det. Och ibland får mamman en spruta också. Med, som gör att liksom hjälper livmodern att dra ihop sig så att inte blöder, man ska inte blöda så mycket. Den ger vi nog också ganska ofta i onödan, tror jag. Men det är lite olika rutiner.
Men
på
som sagt, sjukhus. När det är vitaminer så är det väl mer att man kissar ut, eller?
Ja, det är för barnet. Det som man ger till mamman är ju något som heter syntocino. Alltså
lite starkare.
Oxytocin, ja, precis. Så den är omdiskuterad, det är den absolut. Ja.
Men, och jag tänker så här, nu är vi kanske klara med de två första timmarna.
Mm.
Om man går vidare till liksom första dygnet.
Mm.
För när du har varit då och allt ser bra ut, då, två timmar, då flyttas du till liksom BB...
Ett BB-rum, och det är lite olika på olika kliniker. Om man skrivs ut för förlossningsavdelningen och skrivs till en BB-avdelning. Dygn ett, inga krav. Alltså bara återhämta er, barnet får sova, förutsatt att allt är normalt och alla mår bra. Mm. Barnet behöver inte äta på 24 timmar. Mamman behöver återhämta sig. Så sova, äta, liksom. Var i fred, så. Dygn två så kommer du börja knacka på dörren och kolla så här. Ja, nu ska barnet äta. För då vill vi verkligen. Barnet är ett fullt dygn och inne på dygn två. Då ska du börja äta regelbundet. Förr var det ju sovsala, äta var tredje timme. Inte bra. Liksom.
Nej.
Nu är vi för fri amning. Amma på barnets signaler. Men minst 8-10 gånger per dygn. Som ett minimum. Så att man hellre räknar antalet gånger. Om jag jobbar på BB, då brukar jag gå in på morgonen och säga hej, nu är ni på dygn två, god morgon, nu ska ni börja amma regelbundet.
Mm.
Från och med nu så börjar ni räkna antalet gånger ni ammar. Och så räknar man, det ska väl vara i alla fall 10 minuter, en kvart för att det ska räknas som en gång.
Mm.
Och kanske inte mer än 40 minuter för att då blir det så mycket. Ja. Liksom. Då är det enda man gör. Liksom. Och så räknar man och så ska man gå och lägga sig. Och då kanske man har kommit upp till 6-7 gånger. Ja, men då räcker det ju om vi ammar 3 gånger på natten.
Just det, på ett dygn är det.
På ett dygn. Ja. Har man ammat 10 gånger på dagen, under hela dagen, ordentliga gånger. Ja, nej, men varsågod och sov om barnet nu gör det.
Ja. Det är just... Och behöver du liksom ha koll då på att man vet att det rinner mjölk?
Alltså så här... Ja, men det ser man på barnet. Om det sväljer och klunkar och man ser att det har kommit och sådär. Och man märker ju det på barnet.
Ja.
Om det är nöjt och mätt och somnar och sådär. Man ska alltid, vi ska ta det med korta mamning sen. Men om man har gått en hel dag och bara ammat 5 gånger, då måste man ställa klockan till natten.
Ah, okay.
Var tredje timme. Alltså så att man får ihop antalet gånger. Det här
är det för att de inte ska tappa för mycket i vikt?
Exakt.
Första.
Och bli för trötta, sjunka i socker, inte signalera att de är hungriga. Hela den här problematiken. Liksom.
Mm.
Men dygn två kommer inte vara så här. Utan dygn två kommer barnet vilja amma hela tiden.
Ah.
Och det ska det göra. För det ska lära sig att signalera. Det ska göra så att mammans hypofys ställer om.
Mm.
Från graviditetshormon till amningshormon och så här fattat att okej, men det är någon som ligger vid bröstet.
Hela
för att
tiden.
Varje gång barnet suger, då signalerar det till hypofysen att så här mycket mjölk ska du producera, så här mycket prolaktin ska du skicka ut så att brösten börjar producera mjölk. Liksom. Så att det här systemet är ju väldigt avhängt på varandra. Alltså liksom att det är så delikat system, barnet och mamman här i amning. Liksom. Så att,
jag har inte fattat att det var det här att så här, om det blir för lite så kommer barnet, alltså så att man inte då, ja, men fast de visar inte att de är hungriga. Alltså förstår
nej,
du?
Men då sjunker de ofta i socker och blir så trötta så att de inte signalerar. Liksom.
Mm.
Så dygn två, stålsätt er. amma på minsta signal. Låt barnet komma till bröstet hela tiden. Mm. Så fattar hypofysen att okej, vi ska sätta igång och producera mjölk. Och att barnet fattar att det är så jag ska göra. Skriker för att komma till bröstet. Ja, men då kanske man till slut vågar lita på att jag skriker bara när jag verkligen behöver. Eller jag vet inte. Liksom. Barn, det är ju det enda sättet de har att kommunicera.
Ja, exakt.
Det är ju att skrika. Så att det behöver inte vara traumatiskt. Men testa alltid med bröstet i början. Det är nästan alltid det. Liksom.
Gjorde jag med Winston. Då gick han upp ett halvt kilo i veckan. Och så blev en liten köttbulle.
Men sen är det ju så att deras magsäck när de föds är liten som en... Alltså, nu har jag säkert någon annan bra förklaring.
Det är inte typ en ärta. Liksom.
Körsbärskärna, tror man brukar säga. Men ungefär. Den är så liten. Och sen på en vecka så är den stor som en valnöt. Så att det fattar man ju att de måste äta väldigt tätt. Små mål väldigt tätt i början.
För att töja.
Ja, för att de blir mätta snabbt. Mm. Det kommer ju bara några droppar råmjölk, sen är magen full. Och så går en kvart och så är de hungriga igen. Ja, men så måste de få hålla på. Ja. Och sen växer den här magsäcken i takt med att den mogna mjölken rinner till. Mm. Så att det blir mer mängd mjölk och större magsäck. Det här hänger liksom ihop.
Just det, för råmjölken, den är mycket tjockare och fetare.
Ja, gulaktig, nästan genomskinlig liksom.
Är den trögare att få ut också?
Nej, det brukar den inte vara.
Nej.
Nej, det brukar inte vara. Men så att stål sätter sig dygn 2-3. Sen rinner den här mogna mjölken till.
Det är då det sticker som in i satan.
Ja, det spänner i brösten. Och,
De blir stora.
Det frågar man någon så har mjölken rinner till? Och hon säger, nej, jag vet inte. Nej, det har han inte.
Nej, det har han inte gjort. Nej.
Så det känner man.
Ja.
Och då är det också bara amma på alla signaler som
finns. Om man får panik där. Jag fick ju panik när vi hade kommit hem. Jag tror det var första... Alltså efter, jag tror det var dag 3. Vi ska komma dit. Men då kommer jag ihåg att då rann det till när vi kom hem.
Mm.
Och det sa pang. Och de var fyrkant. De är liksom ut på kanterna. Mm. Liksom, så mina armar hängde ut. Liksom.
Mm.
Och då var ju, det gick ju inte, då räckte ju inte amningen.
Nej.
Så då skickade jag Walter och jagade på en bröstpump.
Mm.
Men jag vet inte, det kanske man ska undvika.
Jag gillar pump. Jag tycker att man ska ha det hemma om man behöver det. Jag tycker ingenting man måste köpa ifall att.
Nej, okay.
Och behöver man pump, då tycker jag man ska ha en elektrisk pump.
Ja, 100%.
Ja. Men det ska man köpa när man behöver det. Det är inte säkert att alla behöver. Har man ändå tänkt att jag ska ha det, så då kan man väl köpa det innan som efter. Men man ska inte använda det bara för att heller.
Nej.
För då måste man komma ihåg att då stimulerar man brösten.
Ännu mer.
Ännu mer. Mm. Och kanske inte ens att det är så hungrig barnet är. Och då produceras ännu mer.
Mm.
Det är det jag menar med att det här systemet måste få vara intakt så långt som möjligt liksom. Om barnet är för trött för att suga, då kan det vara jättebra att pumpa så att man liksom håller igång produktionen om barnet är någon annanstans eller så.
Men då tänker jag där, när man är, det du gör nu då, du stålsätter dig, du ska amma.
Mm.
Under den här tiden då, nu har vi liksom tänkt, men nu har vi täckt bebisen.
Mm. Jo, och nej, men det vi måste säga också, det är ju läge och tag.
Alltså,
allt börjar med läge och tag.
Det här är sån ångest varje gång.
Nej, men
eller inte andra gången. Första gången tyckte jag att det var jobbigt. Andra gången satt det ju.
Jag vet. Och det säger ju alla, hur mycket jag än pratar om den här under graviditeten. Så säger jag så här, varför pratade vi inte mer om amning, Karin? Så vet jag att jag har gjort det. Men man tar inte in det under graviditeten.
Nej.
Men så man tittar på studier så här, det är bättre, alltså man har bättre amningsstatistik på de paren som förbereder sig båda två. Så förbereder så pass mycket så att ni kan lägga bort alla böcker och bara gå på instinkt. Lita på att ni känner ert barn bäst. Lita på att ni grejer det här. Våga gå på magkänslan. Läs lite så att ni känner er förberedda, så att ni kan vara så trygga. Liksom.
Mm.
Lagom mycket. Inte för mycket. Titta på barnet. Gud, jag ser så stor skillnad på när jag började jobba på BB och nu.
Men vad är de stora grejerna då? Som man verkligen så här... ska ta med sig, för jag har några saker som jag verkligen tänkte på så här, först för att få det att rinna till och sådär. Typ rak rygg.
Amma på barnets signaler, friamning. Nära, mage mot mage. Man ska inte se någonting av barnets mage när man håller barnet famnen. Det ska liksom vara vinklat inåt. Man ska alltid börja det vi kallar för sniffing position, att man börjar med bröstvårtan i höjd med näsan.
Just det.
Inte munnen, för barnet när det gapar upp kommer vinkla bakhuvudet och då hamnar bröstvårtan i munhöjd. Börjar man med bröstvårtan i höjd med munnen, då kommer bröstvårtan hamna vid hakan istället och då blir det fel tag. Så läge, nära, stötta under barnets huvud, aldrig stötta så att man håller i barnets huvud mot
kroppen. In. Nej.
Barnet måste ha fritt bakom huvudet så att det kan ta bakhuvudet om du vill. Och sen ska bröstvårtan långt in i munnen. Om man känner på sin egen gom, långt bak där det blir mjukt, det vi kallar för mjuka gommen.
Rätt långt bak.
Ja, känner du det?
Ja. Rätt över.
Dit måste bröstvårtan för att det ska bli vakuum. Ja. Så långt in.
Wow.
Ska bröstvårtan vara. För om den inte hamnar i mjuka gommen.
Har jag så långt i bröstvårtan?
Nej, men barnet fixar till det. Så att erbjud bröstet när barnet gapar så stort som möjligt.
Just det.
Alltså, då liksom lägger man till, ja. Barnet gapar. Och sen kommer den suga till så att bröstet hamnar där. Alltså bröstvårtan hamnar där också. Mm. Men långt in liksom. Och sen så båda läpparna utåt så att man får som en kalanka mun. Liksom. Mm. Man säger hakan tätt, näsan fri. Alltså hakan in i bröstet liksom. För att när barnet suger då kommer även hakan hjälpa till att stimulera utdrivningen av mjölken.
Jag kommer ihåg det här nu. När du... Och man ska kolla på käkmusklerna typ.
Rör sig käkarna bak till öronen, alltså längst bak. Då vet man att barnet har ett bra tag.
Mm.
Börjar den suga in så att man ser liksom smilgrop, alltså suger på kinderna, då har den alldeles för nätt tag.
Just det.
Men det allra bästa, om man ska titta på att barnet har rätt tag, det är när barnet sen släpper, eller somnar vid bröstet. Titta på bröstvårtan då.
Oh, gud,
är bröstvårtan platt eller pekar åt något håll, då har man inte haft något bra tag.
Nej.
Den ska vara så liksom rund och peka framåt.
Ja. Att det där kommer jag ihåg när det var fel. Och man blev så frustrerad för att det aldrig blev rätt.
Be om hjälp. Ring på klockan.
Ja.
Det finns inget BB i världen där personalen har koll på vilken tid ni ska amma.
Nej.
Så att så här, ring på klockan redan. Okej, okay, nu börjar barnet skrika. Vi kommer behöva amma snart.
Mm.
Ring på klockan så att någon är där när ni lägger till. Amningsobservation en gång per pass på BB. Alltså morgon, eftermiddag, natt.
Jättebra.
Ska de titta varje gång.
För jag fick ju, jag tror det var så här tredje gången, då kom det in någon sån här superruttad och bara, sätt dig upp, rak i ryggen, gör så här, gav så, och gjorde exakt det där liksom.
Mm. Och ibland behöver man handfasta råd, absolut. Ja. Men det bästa är ju om man får klar göra själv. Ja. Och kan få liksom stöttning bredvid så.
Mm.
Så att det är både och. Sen kommer alla tycka att man, sen kommer man tycka att alla säger olika.
Mm.
För det gör vi. Det gör vi för att vi är jätteknepiga och säger olika. Tycker att olika saker är bra.
Ja, har testat så, olika.
Herregud. Ja. Varför kan vi inte lära oss att säga samma sak? Men det kan också bero på att det är så himla delikata timmar och dygn. Så att det kan vara saker som gällde igår som inte gäller idag.
Nej, liksom. Det är klart.
Så kan det vara också.
Ja, gud. Amning är... man märker det. Man skulle kunna prata om det hur länge som helst.
Mm.
Men jag tror att det här är det viktigaste. Nu har ni tagit med er så här. Ring på klockan.
Läg och tag.
Exakt.
Titta på bröstvårtan.
Kör. Och bara,
lyssna på barnet, titta på barnet.
Ja. Om man vill.
Titta på barnet, testa. Liksom.
Ja, för det har man ju märkt nu, alla vill ju inte amma.
Nej.
När jag har alltså gjort snart 100 avsnitt i podden så är det verkligen sådär. Ja.
Jag tror att man behöver inte amma om man inte vill, såklart. Men jag tror att man ska göra det valet väldigt informerat.
Mm.
Så tror jag, man ska läsa på innan.
Exakt, det tror jag också.
Mm.
För nu då, när vi kom till mamman första liksom, dygnet så är det ju... Man går i en berg-dalbana av känslor.
Ja.
Liksom.
Ja.
Från
först och främst, ta smärtlindring. Alltså ta 2 Alvedon. Och Ipren får du äta nu när du inte är gravid längre. Ipren kan vara jättebra för amningen och brösten och läkningen. Det är lite antiinflammatoriskt så det gör att svullnader lägger sig. Så Alvedon och Ipren i kombo, superbra smärtlindring.
Mm.
Det är det man ger till snittade kvinnor. 2 Alvedon och Ipren.
Ja, exakt.
Det räcker.
Och så ibland får man lite starkare.
Ja, precis. Ja. Väldigt sällan. Men... Ja,
jag fick det.
Mm. Det är klart.
Känslig.
Det gör olika ont på olika personer.
Jag vet inte ens om jag bad om något extra. Jag tror jag fick det.
Ja, första dygnet kanske.
Men jag mådde väldigt dåligt av dem så jag slutade.
Mm. Men... Så ta smärtlindring. Byt binda ofta. Alltså de här nattbinderna, de här stora, jag fattar inte dem.
De är gigantiska.
Alltså helt värdelöst, så länge ska man inte ha en binda.
Nej.
Mycket bättre att ha helt vanliga binder och byta varje gång du går på toaletten eller byta ofta istället. Mm. Liksom.
Precis, för det ska inte ligga.
Nej, bort med det liksom. Du kommer blöda ganska mycket första dygnen. Och det där får minska, det får vara samma mängd som det eller minska. Det får aldrig helt plötsligt öka. Då ska man söka vården. Om blödningen liksom plötsligt blir mer.
Men en sak med de mindre, de är väldigt mjuka och gosiga.
Inte alla det. Det var länge sedan
jag använde. Jag har inte så ofta heller, men jag bara minns det som att de är väldigt...
Nej, jag tycker bara de är stora.
Men de är mer som en lång korv.
Mm.
Än att, så det känns som att de mer kan så korva ihop. Jag kommer ihåg det. Mer liksom en...
Vilken vinda man än väljer. Byt ofta.
Ja.
Så att man minskar risk för infektioner och sådär.
Mm.
Byt ofta. Det kan vara jätteskönt att liksom ha någon så här våt liksom tvättlapp eller någonting när man går på toaletten och hålla mot perineum. Mm. Det är jätteobehagligt.
Perineum är...
mellangården, förlåt.
Ja.
Så att hålla någonting emot mellangården när man går på toaletten första gången kan kännas väldigt skönt. Det kommer inte att gå sönder. Man kan inte gå på toaletten och bajsa upp ett stygn. Liksom. Det kommer inte ske.
Även om
det känns så, men det händer inte. Drick mycket vätska. Se till att inte ligga still. Håll tarminnehållet mjukt. Liksom. Det hjälper toalettbesöken precis efter.
Mm, men jag fick shots och sådär. För jag var väldigt hård i magen under hela liksom, graviditeten.
Mm.
Och det är inte så att det bara puff försvinner.
Nej.
Och så jag tror där var det ju också så här. Jag käkade magnesium och det fanns någon sån här oxytarm som också var magnesium och
C-vitamin. Alltså det är jättebra Julia, men för de flesta är det inte så.
Fan. Jag fattar att alla har det.
Ja, fast alla har inte det. Utan det brukar vara problematiskt att gå på toaletten första gången.
Ja.
Men när man väl har gjort det en gång, då är man okej.
Men jag fick en shot. Alltså, ja, för jag var rädd. Alltså jag var ju liksom rädd att det skulle så här, eftersom att jag hade en ganska jobbig förlossning.
Men man behöver inte vara rädd.
Okej.
Okay. Jag menar ingen kritik. Nej. Det är jättebra att du har fått det och att det hjälpte dig. Men det går bra. Okej? Okay? Det går bra.
Den där shotsen funkade ändå.
Nej,
men det gick bra.
Varför pratar du om dem då?
Men det som är sjukt, det jag ändå vill säga, det var att så här, jag blev ju verkligen förvånad. Men herregud, det var ju ingen fara. Alltså, för man trodde ju verkligen så här, det är alla jag pratar med så är ju livrädd för den situationen. Men det är som att kroppen också stänger av. Jag var ju så här, jag tror det gick 3 dagar innan jag gick på tog.
Det är oftast hemma. Liksom.
Ja, exakt.
Men Katrin Plom och juice, mycket vätska och inte sitta still.
Och man tar väl också en så här dusch också, den här duschen.
Ja, och där är bra att kissa första gången i duschen.
Ja, exakt.
För det svider jättemycket när man kissar.
Ja. Och det fick jag
och jätteviktigt att man kissar. Super, super, super viktigt att man kissar med stråle ordentligt efter man har fått barn.
Just det, men det kollar de väl?
Ja, de frågar om det. Eller? Men säg inte bara så här, ja, jag har kissat. Utan Nej. Det är en jätteviktig information. För om det är så att man inte tömmer blåsan ordentligt beroende på att det är svullet, att man har bedövning eller någonting. Då kommer urinblåsan dra upp livmodern. Och då riskerar man att börja blöda igen. Så det är jätteviktigt. Och att urinblåsan kan töjas ut och man kan få problem med det här liksom länge. Kissa med stråle efter att ha fått barn inom 2 timmar. Alltså efter de här 2 timmarna.
Och ett annat sätt om du känner så här, nej jag vill inte duscha nu, jag pallar inte.
Nej.
Ta en flaska med lite ljummet vatten och häll ner i toaletten.
Precis, precis.
Det var liksom något som jag
Men
fick tips efter.
Men kissa med stråle. Alltså känn att du kissar, inte några droppar.
Inte vatten rinner,
inte. Nej.
Så du kanske ska hälla vatten efter du ser att det kommer en stråle.
Mm. Men det känner man ju. Alltså så här, men vad, det ska man vara noga med.
Och med blodet har vi pratat om. För sen så, jag känner så här, är det någonting annat första dygnet för mamman?
Nej, vila, ät, sov.
Våga sova också va?
Ja, klyscha nu det, men sov när barnet sover.
Ja, för det var någon praktikant Malin som intervjuade. Hon vågade inte sova, det var alltid någon som började vara vaken. Så när hon sov, då var det så här, hennes kille var verkligen tvungen att vara vaken. Så hon kunde vakna ibland och så här... Du håller på att somna! Vakna! Mm.
Ja, jag fattar känslan, men den är ju dum. Mm. Eller den är ju onödig, ska jag säga. Dum ska jag inte säga. Men om man inte står på en massa tunga mediciner, om man inte har berusat sig, om man inte har alltså, på något sätt avtrubbat sig själv, då kan man lita på sina instinkter som förälder. Både mamman och pappan.
Hur ska barnet sova?
På rygg.
På rygg, vart då?
I säng, antingen säng i säng eller egen säng.
Mm. Alltså ett litet babynest i din
babynest
säng.
Babynest rekommenderas. Alltså det är det som det definieras.
För att vara nära.
Liksom. Ja, alltså det är få bebisar som kommer vilja sova i någon annanstans.
Ja, jag har aldrig fått det funka på BB. Liksom.
Jag tycker det är kloka barn.
Mm.
De har ju legat inne i sin mamma i 9 månader.
Exakt.
Varför ska de ligga i en balja helt plötsligt?
Ja, nej, den är
anknytning, syresättning, sockernivåer, amning. Alltihopa blir bättre av att ni är nära.
Och om man vill amma liggandes, för det kan man väl göra. Det är väl okej.
Ja, be och vis, det måste man visa på BB också. Världens bästa grej, liggandning.
Det är så mysigt.
Mm. Alltså man tänker att man ligger på sin sida, den armen man ligger på. Alltså den sidan man ligger på, den armen upp över sitt huvud.
Mm.
Och så igen samma råd som vid sittande övning. Mage mot mage, liksom.
Mm.
Nu har jag dina barn.
Nu börjar de.
Tätt, liksom. Ja, men be att bli visad det på BB, det är en jättebra grej.
Och fortsätt, hur tätt ska man ta sina Ipren och Alvedon också? Är det var sjätte timme?
Var fjärde sjätte timme på Alvedon och var sjätte timme på Ipren.
Just det. Och där tycker jag man verkligen ska så här, ha speciellt på BB. Bestäm så här, jag tar det på BB och sen när du kommer hem
ta det, för att ta det, ta det. Ja, ja. Absolut. Så att du för kan slappna av.
På BB
absolut.
Har du ändå ont liksom.
Ja, ja.
Och är det att man ska försöka röra på sig så snabbt som möjligt för beroende på hur du har haft vilken
inte överanstränga sig men röra sig, absolut. Ja. Komma upp och sådär, så mycket som ut. Får jag bara säga en sak om första? Om jag bara, speciellt om man är förstföderska tänker jag, att snälla våga lita på dig själv. Mm. Snälla våga lita på din magkänsla. Titta på barnet, du och din partner kommer veta och känna det här barnet bäst av alla.
Mm.
Det är jättebra med sådana här podcasts, men lyssna på dig själv först.
Mm. Verkligen.
Läs på så mycket så att du känner dig trygg i dig själv. Så att du bara kan lägga bort allting sen och vara...
Så man har lite grundinfo.
Ja. Och det är inte informationen i sig som är viktig.
Nej.
Utan det är känslan av att så här, här är mitt barn. Jag är förälder till det här barnet. Det här kan ni. Jag vet att de kan. Alltså jag vet att ni blir de bästa föräldrarna för ert barn.
Mm. Ja, det är så skönt när du säger det.
Det är så viktigt.
Och det tror jag är det bästa tipset att ni ska ta med er. Att så här... Om man hör någonting också som man känner så här, nej men gud, det här går inte. Nej men skit i den.
Skit i det då.
Bort med den informationen.
Plocka tips. Ja. Vad som så här, det här funkar för mig. Mm. Så här gör jag.
Mm.
Det här funkar för mitt barn. Det här funkar för vår familj.
För det har jag verkligen märkt. Att folk uppskattar och tar in helt olika information.
Mm.
Ja, så. Nej, det
gör vi väl i livet.
Trust your instincts.
Mm. Ja, det där blir så bra så.
Det kommer bli så bra så. Hörrni, vi hörs snart. Del 2 kommer inom en snar framtid. Så håll ut. Håll in ungen om ni vill höra det. Knip.
Ja.
Ska man knipa i det första dygnet?
Identifikationsknip, men inte så mycket mer tycker jag.
Bra. Chilla.
Ta det lugnt.
Ja.
Var snäll mot dig själv.
Ja. Bra. Hej hej.
Hej hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.